Emilia heter jag, för er som inte känner mig. Jag jobbar som ungdomsledare här i församlingen och det tycker jag är tvärgött. Yes, idag är det ju tacksägelsedagen som Birger nämnde och temat för denna dag är lovsång. Då kände jag yes. För er som inte känner mig, jag älskar lovsång, jag älskar att tillbe Gud. Och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tror det är en gåva som Gud har lagt på mitt hjärta. När jag satt med förberedelserna för denna predikan för några veckor sedan så läste jag igenom texterna för dagen. Men det var som att det klickade liksom inte. Inte att orden var dåliga på något sätt. Det var superfina ord. Läs dem gärna när ni kommer hem. Så, men det var som att Gud, han manade mig inte att tala om just det. Nej, tänkte jag. Fick jag ge mig ut på en promenad, snacka med Gud. Här har vi ett riktigt bra tips. Ni vet, när man pratar i telefon ibland, jag brukar ha hörlurar i för jag tycker det är skönt att gå. Så brukar jag göra när jag pratar med Gud också, för då ser det inte lika lustigt ut, tänker jag, när jag går och pratar högt. Liksom. Folk kanske tror att jag pratar med någon, men nej, nej, nej. Det är Gud jag pratar med. Nu vet ju ni förvisso om detta, så om ni ser mig någon gång, ja, kanske inte skulle avslöja det. Ja, i alla fall så pratar jag med Gud om detta. Vad ska jag säga, Gud då? Och så hör jag jobb. Jobbsbok. Är du skön eller, tänker jag, på tacksägelsedagen? På riktigt liksom. Du måste ju skoja med mig. Av alla personer på tacksägelsedagen så vill du att jag pratar om jobb. Men det var verkligen som att det klickade i det. Ja, vet du vad, Gud? Det kanske kan funka ändå. Hur många av er känner till jobb? Ja, men det var ganska många händer. Några av er kanske tänker, ja, jag har ju jobbat någon gång i livet, så det är klart jag vet vad jobb är för någonting. Nej, 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 nej. Jobb, han är en person i Bibeln, va? Det är ett namn på en person i Bibeln. Och jag tänkte att vi ska lätt röra vid jobb idag. Vi kommer inte hinna säga allting om den boken. Den är väldigt utvecklad och svår. Men jag tror det finns någonting i Jobs bok som Gud vill säga idag. Och jag har valt att sätta rubriken idag. Att tillbe Gud i alla livets stunder. Vi ber för predikan. Herre, tack för att du talar till oss. Tack för att vi får tillbe dig i alla livets stunder. Nu ber jag att du uppenbarar dig genom ditt ord och genom Jobs bok, Herre. Jag ber att du uppenbarar dig i det jag ska säga. Låt det vara dina ord som kommer från mig. Kom med din heliga ande och berör oss på de ställena som behövs beröras, Herre. Amen. Okej, bild nummer två. Där har vi han. Kingen. Jobb var en god och rättsinnig man, säger Bibeln. Han fruktade Gud och han höll sig borta från allting som var ont. Det står att han levde helt och hållet för Gud. Han var trogen till Gud. Och Gud hade välsignat Jobs liv rikligen. Han hade många barn, tusentals djur och därtill väldigt många tjänare också. Han hade allt man kunde önska. Det står att han var den mäktigaste i östlandet där han bodde. Och sen, bild nummer tre, slängs vi upp i himlen, hos Gud i himlarådet. Och där stöter vi på Gud och han har samlat en grupp människor, eller nej, Guds söner står det faktiskt. Änglar, varelser, så. Och där finns det en som kallas för åklagaren. Ni ser honom här nere. På hebreiska betyder åklagaren Satan, så man kan ju bara gissa vem detta är. Och Gud säger till åklagaren: men tjena mannen, har du sett på min tjänare Job, va? Han fruktar mig. Han är en god man. Han lever utifrån mig helt och hållet. Det finns ingen som Job. Kolla på honom. Oh, han är så bra. Och Satan, han svarar Gud och säger: ja, men hörru du, jag är inte jätteimponerad om jag ska vara helt ärlig, va? Det är klart att han lever för dig när han har det så bra. Han är bara ute efter dina välsignelser. Skulle du ta bort allting som är bra i hans liv, då skulle du se att han skulle lämna dig och förbanna dig rakt i ansiktet. Och Gud, han säger: okej, låt gå. Du får göra vad du vill med honom, men skona hans liv. Och mycket riktigt, Job förlorar allt i princip. Och på det så får han de här hemska bölderna. Ni ser bara hur fruktansvärt det ser ut. Som går från huvud ner till tårna. Alltså ni kan ju bara tänka er, barnen dör. Alla djur dör. Många tjänare dör. Det måste vara hemskt. Vilken situation. Och man kan ju bara tänka sig tanken. Varför? Varför gör Gud det här? Eller är det Gud som gör det här? Ja, vi läste ju att det är åklagaren som får handen om Job. Gud har bara tillåtit åklagaren till ont. Att göra ont, det är inte någonting som hör hemma i Guds karaktär. Han är inte kapabel till det, men han är kapabel till att tillåta det att hända. Men frågan kvarstår ju, varför händer detta Job? Kanske hittar vi något svar i boken. Så vi kollar vidare. Efter denna händelse så följer massor med kapitel. Jag tror det är 34 kapitel där Job samtalar med sina vänner. Ni ser tre av dem där nere. Elifas, Bildad och Sofar. Det finns en fjärde också som heter Elihu. Och de här vännerna, de turas om att tala med Job. Det ser ut ungefär så här i 34 kapitel. Vän 1 talar, Job svarar. Vän 2 talar, Job svarar. Vän 3 talar. Ja. Och så där fortgår det liksom. Så de tre vännerna turas om och talar så här i tre cyklar. Liksom. Det blir lite tjatigt efter ett tag, tycker jag. Alltså. Och jag tänkte att vi skulle läsa alla 34 kapitel nu. Nej, jag skojar bara. Det ska vi inte göra. Det hade tagit lång tid. Men kontentan av dessa samtal som Job har med sina vänner är att både Job och vännerna har en förutfattad mening om vem Gud är. Vi kan slänga in nästa bild. De menar alltså så här: om en människa lever bra och väl inför Gud, så leder det till, konsekvensen blir att Gud välsignar rikligen. Men om en människa lever syndigt och inte inför Gud, så kommer konsekvensen bli att Gud straffar. Ni kanske börjar se problematiken här. Det står ju i början av boken att Job, han var en god man inför Guds hjärta. Men ändå så drabbas han av så mycket hemskheter. Och Job, han vet ju någonstans att jag är oskyldig till detta. Så hans utläge är: jag är oskyldig. Och det måste betyda att Gud är orättvis. Vännerna däremot, de har utgångspunkten Gud är rättvis. Och det måste betyda att Jobb har syndat och gjort fel. Ja, det går till och med så långt att de här vännerna, de börjar spekulera om vad är det som Jobb har gjort? Han kanske har gjort det här liksom. De hittar på grejer om Jobb. Det de säger om Gud, det är bra liksom. Det stämmer överens med Guds karaktär, men det de säger om Jobb stämmer inte alls. För Jobb är oskyldig. I dessa kapitel så är det också väldigt uppenbart, alltså Jobs humör, mannen, det är kaos, det går överallt alltså. Det är värre än Helix alla lopar. Det går från att Job, han är väldigt mån om Guds godhet, att han fortfarande vill följa honom, till att han bara säger nej, Gud, du är orättvis. Och så här går det liksom upp och ner i hela den här boken. Ändå rimligt. Han har en ganska jobbig situation. Men mot slutet av Jobs bok så håller Job sitt sista tal till Gud. Och han säger, svara mig! Förklara dig själv! Jag måste ha ett svar. Varför händer detta? Och vet ni vad? Gud, han svarar på ett mycket beundransvärt sätt. Jag tänkte att vi skulle läsa några verser från Jobs bok. Det kommer upp på skärmen också. Jobb 38, vers 1-18. Då svarade Herren Jobb från stormen. Vem är denne som höljer mitt råd i mörker med ord utan kunskap? Gör dig nu beredd och var som en man, för jag tänker ställa frågor som du får svara på, Jobb. Var var du när jag la grunden till jorden? Tala om det för mig, om du nu vet och förstår så mycket. Vem som bestämde dess mått vet du nog. Vem spände mätsnöret över den? På vad fästes dess grund? Och vem la dit hörnstenen medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och Guds söner jublade av glädje? Vem spärrade in havet när det forsade fram ur djupen? När jag klädde det med moln och lindade in det i tjockt mörker. När jag bestämde dess gräns och satte dörrar och bommar för det. När jag sa, så långt, men inte längre får du komma. Här ska dina stolta vågor stanna. Har du någonsin befallt morgonen att komma? Eller ljuset att bryta fram där det ska? För att det ska gripa tag i jordens hörn och skaka bort de onda därifrån. Jorden tar form likt en lerklump under ett sigill. Och den står där formad som en dräkt. De ogudaktiga berövas sitt ljus och deras makt krossas. Har du gått till havets källor eller vandrat på havsdjupens grund? Har dödsrikets portar uppenbarats för dig? Har du sett portarna till det djupaste mörkret? Kan du fatta jordens vidder? Tala om det för mig, om du vet allt detta. Så vilket tal. Jag blir nästan så här speechless inför Guds storhet. Men tänker ni på att när Gud svarar Jobb så berättar han aldrig om den här situationen i himlarådet. Han förklarar inte hela det här med Satan, åklagaren som kommer in. Det Gud gör är att förklara universums komplexitet för Job. Och han frågar Job: var var du? Vem är det som? Och kan du fatta det här? Tala om det i sådana fall för mig, om du vet allt detta. Och sedan så visar Gud två väldigt underliga varelser, Leviatan och Behemot, för Job. Och de här varelserna är uppenbarligen väldigt farliga, stora. Men Gud säger att de inte är onda, utan att de också är en del av hans goda värld. Och det är Guds förklaring till Job. Det är lite märkligt, tycker jag. Intressant. Men det jag tror är att från Jobs synvinkel och från hans perspektiv så har Gud varit orättvis. Men från Guds perspektiv, alltså Gud, han är så mycket större. Hans perspektiv rymmer så mycket mer. Alltså han integrerar dynamiskt med ett helt universum av komplexitet när han fattar sina beslut. Och det här är vad som kallas för Guds visdom. Det går inte att begripa Gud och hans komplexitet. Det går inte att förstå allting som han gör. I allt det stora och inte heller i de små detaljerna. Och därför blir Jobs svar till Gud: jag är för liten. Vad ska jag svara? Jag sätter handen för min mun. Och så tystnar Job. Han säger inget mer. Mitt i allt Jobs lidande så har Gud svarat Job. Men inte på det sättet som Job kanske tänkte. Men han själv blir helt överrumplad av det svaret som Gud ger. För han har insett att Gud är så mycket större än vad han själv är. Och hans Jobs tankar för Gud räcker inte till. Försöker Job forma Gud så kommer han att total misslyckas. Liksom. Det går inte att forma Gud. Så vem är Job att säga att Gud har handlat fel mot honom? Så varför händer allt detta Job då? Här kommer svaret. Job. Han var aldrig reda på det. Och det är svaret. Men texten lär oss att lita på Gud oavsett vad som händer. Och det insåg Job till slut, att det går att lita på Gud oavsett om livet är underbart eller om det är riktigt pissigt. Ibland så är livet riktigt tufft. Gud är orättvis. Jag fattar inte vad han håller på med. Hur många har tänkt så någon gång i livet? Jag har gjort det. Flertal gånger, och jag har inte varit i samma sits som Job. Den är ju fruktansvärd verkligen. Men jag har känt mig prövad i livet, och det tror jag att vi alla någon gång har gjort. Jag har varit så arg på Gud i mina vänner och bara ropat ut: varför? Varför händer detta? Och om du varit eller är i en sån här situation så skulle jag bara vilja skicka med dig några tankar. Tanke nummer ett. Sluta inte prata med Gud. Något som är så anmärkningsvärt med Jobs bok när vi läser är ju, jag förklarade ju cyklerna med vännernas tal och Jobs tal. Vän ett talar, Job svarar, men när Job har svarat så vänder han sig också till Gud efter varje svar. Vännerna däremot talar aldrig med Gud utan bara om Gud. Och i slutet av Jobs bok så står det att Gud säger till vännerna: jag är vred på er, för ni har inte talat sanning om mig, så som min tjänare Job har. Och den här mannen Job, han har ju kallat Gud för orättvis liksom. Men den stora skillnaden tror jag ligger i att Job vänder sig till Gud och pratar med Gud i allt detta, olikt hans vänner. Och det spelar ingen roll vad det är Job säger egentligen. Trots hans humör så går han till Gud. Och den uppmaningen vill jag skicka med dig idag. Oavsett vad som händer, sluta inte prata med Gud om det. Du får uttrycka precis allting inför honom. Jag kan gå till nästa bild. Gud prövar oss inte över vår förmåga. I första Korintierbrevet kapitel 10 och vers 13b så står det att Gud är trofast och han ska inte tillåta att ni prövas över er förmåga. Och när ni prövas ska han också ge en utväg så att ni kan härda ut. Okej. Först och främst måste vi få svar på frågan: är Gud trofast? Håller han sina löften? Ja, vad bra. Då ser vi att texten ger oss två löften. Det första är att han kommer inte låta dig prövas över din förmåga. Och det andra är att han vill inte bara ge dig en utväg, utan han kommer ge dig en utväg. Mitt i prövningen och i lidandet så kan det ju vara en svår tanke. Man lider så mycket. Men om han för en sekund bara får fästa blicken på Guds löfte istället än på lidandet. Jag vet inte, de här orden ger mig en sån frid. Ja, okej, Gud. Jag fattar nada. Varför gör du detta? Jag vet inte. Men jag litar på det här löftet för att jag vet att du är trofast. Du kommer inte pröva mig över min förmåga. Jag kommer att klara mig genom detta. För du kommer ge mig en utväg. Så. Kan man tillbe Gud i alla livets stunder? För några år sedan så var jag i en svacka, i en prövning upplevde jag det som. Det var mörkt och jag var arg på Gud. Oj, oj, oj. Allt det här kom liksom. Varför? Varför Gud? Jag fattar inte. Vad gör du för någonting? Och mitt i allt det så talar Gud till mig genom en bild. Och i den bilden så ser jag mig själv. Jag är liksom ihopkurad på golvet. Jag håller händerna för mina ögon och jag blundar. Jag sitter i mörkret. Men så ser jag också Gud stå intill mig. Och Gud lyser. Och han säger till mig: Emilia, du behöver bara öppna dina ögon. Annars kan jag inte göra någonting. Du behöver kunna se på mig. Tänk inte på lidandet, utan se på mig. Och när jag var i bön inför den här predikan så fick jag den här bilden igen. Och Gud talade återigen till oss i församlingen. Kanske sitter du idag som behöver höra Faderns ord. Han sa så här: hörru, här är jag. Kolla på mig. Bara på mig. Så ja. Jag har koll. Fäst din blick på mig nu. Och det är ju det tillbedjan handlar om. Att fästa blicken på Gud. Det spelar ingen roll vad du känner. Det spelar ingen roll vad du säger eller vad du gör. Det som spelar roll är att du går till Gud med det. Den stora lovsångsboken i Bibeln, Saltaren, är ju helt fantastisk, eller hur? Älskar den. Och jag tycker att det är så, ja, men det är anmärkningsvärt att mer än hälften av Saltaren, jag tror det är 2/3, det är klagosalmer. Där David bland annat för fram sin klagan mot Gud. Och det här, det är inte alltid så muntert. Och det här är den största delen av lovsångsboken. Jag säger inte att vi inte ska säga halleluja, tack Jesus. Det ska vi göra och det är bra för vår själ. Men vi får inte glömma bort den andra biten. Varför Gud? Hur länge ska du glömma mig? Säger David. Det är också tillbedjan. Du behöver inte sätta upp en fasad. Om du känner att allting bara är så fruktansvärt jobbigt. Om du känner varför. Varför Gud? Varför händer detta? Ja, men kom till honom som du är då. I din tillbedjan. För det är också tillbedjan. För det går att vända sig till Gud. Och bara skrika ut på honom och vara så arg. Det går att vända sig till Gud när du är så fruktansvärt less på allting. Poängen är att du vänder dig till Gud med det. Och talar om för honom vad det är som pågår. Alltså han vet redan allting om dig. Så varför inte bara säga det och vara ärlig. Helt ärligt. Det är tillbedjan när du väljer att gå till Gud. Så, det jag vill säga är: vänd dig till honom. Fäst blicken på honom. Och lita på att han vet bättre. Kom som du är. Kom som du är. Kär Gud. Du känner mig allt igenom. Du vet allt som pågår i mitt liv. Du känner alla mina tankar. Tack för att jag får komma till dig. Precis som jag är, med allting som jag har. Tack för att vi inte behöver dölja, ja, men de här tankarna av smärta och ilska för dig. Utan att vi får komma med det också, Herre. Herre, hjälp oss att gå till dig i de stunderna och inte blunda för dig. Utan öppna ögonen och se på dig. Hjälp oss att fästa blicken blicken på dig, Herre. I allt. Precis allt, Herre. Du är hela livets Gud. När allting är väl och bra. När allting är riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. Vi ärar och tackar dig för att du alltid är nära. För att du inte prövar oss över vår förmåga. Och för att du kommer visa en utväg.